till den här säsongens JP-podden. Vi som pratar idag heter Caroline Eklund och
Marco Poblete.
Och vi är då, som ni kanske märker, inte Elin och Janas, eftersom de har övergått till att vara JP-pensionärer och givit sig ut i den juridiska verkligheten, kan man säga.
Just det, den.
Precis den.
Men vilka är vi då?
Jag är redaktör i Göteborgsredaktionen, har varit med i JP i 2 år och läser juridik på Göteborgs universitet.
Och jag heter Marco då, jag är från Stockholm, bor i Stockholm, pluggar på juristprogrammet i Stockholm. Och ja, jag är nyligen blivit poddredaktör då på JP. Det som vi ska prata om är de vardagliga sakerna, juridiken omkring oss. Så jag har ju precis haft helg och då har jag tagit på mig de juridiska glasögonen och tänkt så här.
Bra gjort.
Vad är juridiskt i min vardag? Jag har varit på ett Jusek-möte i helgen. Och sen så har jag kollat på en serie ganska mycket. Eller jättemycket faktiskt, för att vara
helt. Är det på Netflix eller? Ja. Det låter misstänkt mycket som en så Netflix-öde.
Ja, du vet. Men de fortsätter ju direkt efter. Och om man inte gör någonting så det blir någon slags negativ avtalsbindning att jag vill se nästa avsnitt. Eftersom att om inte jag gör någonting så tvingar de mig se nästa avsnitt.
Ja, men det är nästan en moralisk plikt att fortsätta titta när man väl har börjat.
Det som jag tänkte var att jag har kollat jättemycket på Narcos. Har du sett den?
Alltså jag måste erkänna att jag tyckte att det verkade vara en väldigt cool serie. Den hade blivit så här lite upphåsad och så tittade jag på ett halvt avsnitt. Och sen så började jag titta på en serie som jag har sett 1000 gånger istället. Så att jag lyckades liksom aldrig riktigt komma in i den. Men jag tyckte att det lät lovande. Det var liksom en lite så mörk, lite mustig stämning i den. Och den är ganska historiskt intressant också.
Alltså den är ju, precis, den berättar ju om då spridningen av kokain över hela världen på 80- och 90-talet genom narkotikakarteller och då den efterföljande brottsbekämpande insatserna som man gjorde, som ofta blev ganska blodiga och ganska brutala. Och då kretsar hela den här historien kring den beryktade colombianska kokainkungen Pablo Escobar, och på andra sidan då så följer man en amerikansk Drug Enforcement Agency-agent som då skickas till Colombia på uppdrag att fånga och eventuellt försöka döda Pablo Escobar. Och då spelades den här serien in i Colombia i slutet på 2014 och hade premiär ganska nyligen på Netflix. Så det finns ju ganska många juridiska aspekter i den här serien. Så det var det lite som jag tänkte kika på, för att det finns ju ett uttryck när Pablo vill någonting, till exempel ta sig igenom en tull, så ger han de 2 alternativen som i bokstavligen betyder pengar eller bly.
Okej, det låter hårt.
Precis, det är ofta som de här poliserna då ändå inte väljer att få sig en blykula utan ta pengarna. Hela den här präglas ganska mycket av den här korruptionen kring de här drogerna, hur de får in dem i USA och så. Det är ganska många roliga straffrättsliga aspekter. Men desto mer i det här, för hela kretsar ganska mycket kring att de här drogkungarna som kartellerna består av, så här, de var inte rädda för någon. Det enda de var rädda för var att bli utlämnade till USA och att hamna i amerikanska fängelser. Och på det sättet så aktualiseras ju den juridiska frågan om utlämningsavtal.
Ah.
Och det tyckte jag var lite intressant, för att det är inte bara ut amerikansk perspektiv, utan även ur ett svenskt perspektiv. Jag kommer vara fräck nog att utgå ur svensk juridik eftersom att jag inte vet någonting om kolumbianska utlänningsavtal med USA. Men om vi låtsas att det hela utspelar sig istället för i det tropiska Medellin och Bogotá i Colombia till Miami i USA, så låtsas vi att det hela utspelar sig i Säffle i Sverige.
Du väljer Säffle alltså? Ja,
precis.
Det låter bra. Mm.
Så vad är utlänningsavtal först och främst? Alltså utlämning, det aktualiserar ju då en stat begär att en misstänkt till talad eller dömd person som befinner sig utanför dess territorium ska överlämnas för att ställas inför domstol eller verkställa ett straff. Och Sverige har ju av tradition inte krävt avtal med andra stater för att medge utlämning. Däremot så finns det ju stater som har begärt utlämning från Sverige som kräver att det finns ett avtal som Sverige vill att det ska utlämnas till.
Mm.
Och det finns också särskilda regler inom EU, för där har själva utlämningsförfarandet som huvudregel ersatts av att överlämnandet sker enligt en särskild europeisk arresteringsorder. Inom Norden finns en motsvarande, liksom en nordisk arresteringsorder. Då finns det då särskilda regler som gäller för samarbetet med internationella domstolar för brott mot internationell humanitär rätt. Och de här ärendena, de inleds ju i de flesta fall genom att någon som är internationellt efterlyst, till exempel genom Interpol, man hittar dem i Sverige. Och då får en åklagare då anhålla den här personen som är efterlyst, eller genom reseförbud. Och man får också ta beslag av den här personens egendom enligt då utlänningslagen. Jag tror det är 23. Hur som helst. Vid vi tar in något terroraspekter, för det var lite det i Narcos. Det var under Bush, den äldre administrationen. Mm. De skulle bekämpa gerillor i Colombia. Vi säger att han även jobbar med den säffliska gerillan som finansieras via droghandel. Då finns det vissa villkor för att man då ska bli utlämnad ytterligare då till en stat som är utanför EU. Så vi säger att de ska bli utlämnade till USA. Vi har ju i utlämningslagen ett förbud mot utlämning av svenska medborgare för det första. Och det vill säga att Pablo Escobar är ju självklart uppvuxen och född i Säffle. Han är en svensk medborgare. Och då skulle det alltså inte gå att lämna ut honom. Men säg att han inte skulle vara det. Då får det ske under förutsättningen att gärningen som han har begått är ett svenskt brott och att det är ett svenskt brott som är mer än ett års fängelse.
Okej. Okay. Så det krävs för det första att han är utlänning och sen att han har begått ett svenskt brott.
Mm.
Förstår jag rätt då? Mm.
Precis. Och sen så får utlämning inte beviljas för militära eller politiska brott.
Okej.
Okay. Han får inte utlämnas till Nordkorea för att exempelvis så får inte när den svenska reklambyrån Studio Total släppte nallebjörnar över Vitryssland så får de inte utlämnas till Vitryssland för terrorbrott, för även om de i Vitryssland är eller var åtalade för det, eftersom att för det första så är det inte ett brott i Sverige att släppa nallebjörnar över en stad, men för det andra så är det ett politiskt brott.
Okej, okay, så det fallerar på två punkter helt enkelt i det exemplet.
Exakt, och sen fallerar det på lite fler, bland annat att man ganska stor sannolikhet skulle bli utlämnad till sådana påföljder som är oförenliga med bland annat Europakonventionen då. Att man kanske skulle bli utlämnad till någonstans där man kanske skulle bli torterad eller kanske till och med dödad.
Så det är därför man har valt att liksom politiska brott hör inte hemma helt enkelt i den regleringen, för att det kan missbrukas.
Precis, alltså utlämning får inte beviljas om man befarar att den som ska utlämnas, alltså på grund av sin härstamning, tillhörighet eller en viss samhällsgrupp eller religiösa politiska uppfattningar, löper en risk att bli utsatt för förföljelse som riktar sig mot den här personens liv eller frihet. Och sen så finns det också så här, utlämning får inte ske om det strider mot så här grundläggande humanitära krav, till exempel på grund av hälsotillstånd eller att personen är väldigt, väldigt ung.
Okej, så att det är ganska hårt reglerat, och det är verkligen liksom, man har försökt att bygga in flera säkerhetsventiler så att man inte blandar in aspekter som liksom skulle leda till att den här regleringen missbrukades på något sätt av politiska anledningar eller för att Sverige ville liksom förhandla med ett annat land eller sådär.
Nu hamnade vi ganska långt ifrån Pablo Escobar, men jag tyckte det var lite spännande just utlämningsfrågan i den här serien, för att den väckte en del tankar.
Vad är omständigheterna i serien liksom, när han utlämnas? Är det så att de här utlämningsavtalen används på ett sätt som liksom inte är helt i enlighet med legalitet och god sed och sådär?
Jag skulle säga att de används väldigt mycket för att den colombianska regeringen under väldigt lång tid har plågats av de drogkartellerna som helt enkelt har terroriserat landet under många år, och de ser det som ett sätt att bli av med dem, i alla fall i serien. De ser det som ett sätt att lämpa över problemet lite grann och så här, bort med dem, in med dem i fängelse där borta, för att de vet att fängelserna i Colombia inte riktigt håller den standarden och att de lätt kommer ut sen. Ja, och därför så implicit så tyder man lite på att alla politiker på något sätt har en anknytning till droghandeln, vilket är nog en grov överdrift, men vilket gör att det blir väldigt svårt i den här scenen i alla fall för politikerna att agera utan att försätta sig själva i en knepig situation. För de här drogkungarna är väldigt nära förknippade med politikerna. De är väl involverade i deras verksamhet, och Pablo Escobar blev ju till och med vald till parlamentsledamot i Colombia. Det fanns ett väldigt nära samband. Sen avgick han ganska snabbt på grund av några skandaler som uppdagades om honom. Men att han ändå lyckades bli vald till en politisk beslutande församling säger ganska mycket. Det är ändå ganska intressant och spännande hur det blev så, och jag ska följa säsong 2 med spänning.
Kollade du på hela den första säsongen? Den har du tittat färdigt på, eller?
Jo, jag kollade på hela säsongen. Ja, du vet, man har ju så himla mycket tid i sitt liv.
Eller hur? Speciellt som juriststudent.
Ja, precis.
Men det var väl bra att du kunde liksom få ut någon juridik även från en harmonisk stund framför Netflix.
Ja, men precis. Det var lite så här. Något lärde jag mig ändå om i någonting som kanske jag kommer mötas av i framtiden. Mm. Nej, förhoppningsvis blir jag inte utlämnad till något annat. Vad har du för dig i helgen?
Alltså jag har då tänkt ganska mycket på, jag tänkte ju då gå in, inte kanske fullt lika sådär populärkulturellt som en sån Netflix-analys är, men någonting som är väldigt aktuellt just nu, det är ju just asylrätten. Den har liksom intagit nyhetsflödet på alla breddar, överallt. Och det som har uppmärksammats då i samband med asyl- och flyktingkrisen, det har framförallt varit EU:s yttre gränskontroller. Och särskilt på senare tid så har ju transportörsansvaret nämnts och hur sådana regleringar står sig mot liksom folkrättsliga åtaganden på asylområdet. Och häromdagen så förklarade sig Vänsterpartiet vilja avskaffa just transportörsansvaret, för man ville som många andra se till att säkerställa lagliga vägar och liksom framkomliga vägar in till EU.
Precis. För en person som inte är bevandrad i migrationsrätten, vad är transportörsansvaret?
Ja, det består ju av ett kontrollansvar och ett kostnadsansvar. Det innebär att en person, till exempel ja, det flygbolag som liksom släpper på personer, är ju skyldiga att granska visum helt enkelt. Och det finns vissa undantag till det här. Många länder är ju skyldiga att, eller många medborgare är skyldiga, tredjelandsmedborgare utanför EU är skyldiga att ha visum och kunna visa upp när de tar sig in i Europa. Och det här har då med liksom den här hårda yttre gränskontrollen att göra. Och sen finns det då vissa undantag, bland annat med tanke på FNs flyktingkonvention som EU har att förhålla sig till och också som de har liksom inkorporerat. Och det gör att visum behövs inte om man kan visa att man har flyktingstatus. Problemet är ju bara att flygbolagen åläggs, alltså man flyttar över ansvaret från myndigheterna i staten till privata aktörer, som i det här fallet flygbolaget. Det gör att flygbolaget förväntas göra en juridisk prövning som de kan sägas inte överhuvudtaget ha kompetens eller liksom resurser för att göra.
Då göra det här på några sekunder. Jag menar, det tar ju flera månader för Migrationsverket att avgöra om någon har flyktingstatus.
Ja, så att det här är ju, det är ju liksom ett teoretiskt sätt att liksom undkomma på något vis att man faktiskt i det här fallet inte liksom säkerställer möjlighet att söka asyl och lagliga vägar in till EU. Transportörsansvaret är ju möjligt just eftersom man menar att de här privata aktörerna i teorin har möjlighet att liksom göra undantag för flyktingar. Men i praktiken så kommer de ju inte göra det. Och det kommer de inte göra, för att om de släpper på en person som inte har flyktingstatus och inte då heller har visum, så kan de bli, eller då blir de ansvariga för att betala transporten tillbaka. Alltså där man eskorterar personen tillbaka och ser till att den förs tillbaka till ursprungslandet. Och det här är ju då en kostnadsrisk som flygbolagen inte vill ta. Vilket gör då att om en person inte har visum, vilket många flyktingar inte har, de personerna kommer alltså i princip aldrig att kunna flyga eller åka på lagligt sätt i och med det här transportörsansvaret. Och det här har då, det är alltså en mängd olika inlägg i debatten som har sett dagens ljus innan Vänsterpartiet kom till det här beslutet. Och vissa menar då att EU är skyldiga att minska diskrepansen mellan asylrättsliga åtaganden och den juridiska och politiska praktiken, där alltså vägarna till EU i stort sett är liksom blockerade. Och andra menar, till exempel Anna Dahlberg på Expressen skrev en ledare där hon invänder mot Hans Rosling, som i sig har liksom uppmuntrat väldigt mycket till att ja, men, snarare se till exempel människosmugglare som några som på något sätt fyller den här luckan som transportörsansvarsdirektivet har skapat. Och hon invänder och säger att ja, men, Hans Rosling slirar om flyktingkrisen, det är så att det finns andra avtal som binder flygbolag. Det är också så att människorättssmugglare, de är liksom, de beter sig definitivt inte hederligt utan är en väldigt smutsig verksamhet och så. På det sättet kan man liksom invända mot att, ja, men att bara avskaffa transportörsansvaret, det löser inte egentligen liksom en mängd andra problem. Men sen är det vissa som går ännu längre och som menar att till exempel att avskaffande av transportörsansvaret, det skulle att vara att öppna för en i praktiken okontrollerad invandring. Och det här menar de då är någonting som EU inte har kapacitet att klara av. Och enligt sådana röster då så är FNs flyktingkonvention från 51 en form av liksom idealstadgande som går på tvärs mot verkligheten och som snarare bidra till att förmedla falskt hopp till de här flyktingarna än till att ge liksom hjälpsamma verktyg eller praktiskt genomförbara visioner. Och ett sånt här inlägg som jag tyckte det kunde vara väldigt intressant att titta närmare på, för att det är ju onekligen så att det liksom EU på något sätt har ju liksom ordnat sin politik så att de inte ska få så många asylansökningar som annars skulle riskera att vara fallet om flyktingkonventionen följdes liksom till punkt och pricka. Och det är en forskare i migration på Göteborgs universitet som heter Joakim Rust, tror jag det är uttalat. Och han skriver den 8 september en artikel i DN då, som det här menar att flyktingkonventionen är fundamentalt missanpassad. Vi har lärt oss så, som ser den som synonym med humanitet, men han vill lyfta fram kontexten för konventionens tillkomst då den syftade till att hantera efterspelet efter andra världskriget. Och i den här situationen så befann sig många flyktingar i nya länder inom Europas gränser, och det var alltså, rörde sig alltså om en överblickbar situation på ett annat sätt än idag, eftersom den berörde flyktingar som redan befann sig i det tänkta asyllandet. Och Rust menar då att när man 1967 utvidgade konventionen till att gälla liksom alla som var på flykt eller skulle kunna komma att tänkas att hamna på flykt, så utvecklade man konventionen förbi sin liksom ursprungskontext. Och det här medförde då liksom praktiska problem. Den är ju en behovsgrundad liksom reglering där behovet styr och inte riktigt så här mottagarlandets kapacitet. Mm. Och Rust säger då att han, idag så är flyktingkonventionen en helig ko som vi fortfarande låtsas som att den gäller. Det enda hederliga skulle då vara att EU rakryggat erkänner att de inte tänker ge asyl åt alla världens skyddsbehövande. Och på det viset så menar han att vi får möjlighet att prioritera mellan olika asylsökande och enbart ge dem med störst behov asyl. Och han menar att liksom idag så hjälper man då inte alla, men man kan prioritera och välja vilka man hjälper. Och den här prioriteringen skulle då vara baserad inte på vem som slumpmässigt lyckas ta sig till landet, utan på skälen till ansökan, alltså hur stort behov har man egentligen. Och Rust då, han ser vissa potentiella faror med att avskaffa flyktingkonventionen. Nämligen att länder själviskt skulle kunna tänkas komma att dra ner på sin flyktinginvandring om konventionen avskaffades. Men han kommer till slutsatsen lite sådär, lite kort på slutet, att jo, men det här borde nog inte hända ändå. Och så lutar han sig på exempel som till exempel Tyskland och Sverige, som har visat på en stark politisk och folklig vilja att hjälpa till, trots att det liksom utmanar kanske resurserna i landet eller kapaciteten. Men jag skulle då vilja kommentera Rusts text på några punkter. Just frågan liksom, ja, men är det, har vi kommit dit här att det helt enkelt skulle vara en mer pragmatisk och rimlig och välförankrad lösning att avskaffa flyktingkonventionen inom EU. Men jag skulle ändå då vilja säga då att någonting som liksom är en förutsättning för att hans lösning ska fungera, det finns egentligen ett par olika förutsättningar som jag kan se då. Och en är då att man kan liksom ställa olika typer av mänskliga rättigheter mot varandra. Han säger då att man ska, på det här sättet kan man prioritera mellan olika typer av kränkningar, alltså olika typer av behov. Mm. Och det går ut på att man kan göra en gradering av olika mänskliga rättigheter och utifrån den graderingen säga att effekten av en kränkning överträffar, liksom trumfar sammantaget effekterna av en annan kränkning. Och här skulle man ju då kunna invända att en poäng med att tala om liksom fundamentala mänskliga rättigheter, det är just att de inte kan inskränkas med hänsyn till omständigheterna. Mm. Alltså man skulle kunna säga att just flyktingkonventionen tar ju sikte med något som brukar, som är ganska likt liksom absoluta rättigheter. Det är alltså så grundläggande rättigheter, det handlar om förföljelse till följd av olika liksom, politiska grunder till exempel, som gör att staterna har inte bara negativ plikt från att liksom, för att frånhålla sig från att liksom överträda de här mänskliga rättigheterna, utan andra stater har en positiv förpliktelse att träda in när en stat misslyckas med att uppfylla sin negativa plikt, kan man säga.
Just det.
Och det är ju för att de anses som så liksom grundläggande. Mm. Alltså de är väldigt förknippade med människovärdet. Och det bygger på ju då att människovärdet inte liksom kan riktigt räknas och mätas och värderas, så att det skattar högt en dag och en annan dag skattar det inte lika högt för att ett annat, liksom en annan situation eller ett annat behov skattar högre. Och om man då börjar räkna på de här grundläggande mänskliga rättigheterna, så kan man säga att essensen i dem går förlorad. De blir då på något sätt aspekter att beakta när en stat har ett beslut om flyktingmottagande, men de utgör liksom ingen grundläggande garanti, och de blir alltså på det sättet relativa mot varandra. Så man skulle kunna säga att om man avskaffar FNs flyktingkonvention så tummar man på liksom en grundläggande egenskap hos rättigheterna. När de inte längre blir en trumf utan de kan ställas mot andra värden och andra intressen. Och frågan är då vad det är som säger att de inte bara är relativa mot varandra utan att de även är relativa mot andra intressen som kanske inte har med mänskliga rättigheter att göra. Till exempel ekonomiska intressen. Så man skulle på det viset kunna säga att om man avskaffar flyktingkonventionen så angriper man rättigheterna. Liksom, egenskaper och status i grunden. Och det kan leda till att de liksom relativiseras och
lakas. Frågan är hur långt det kan gå egentligen.
Ja, men precis. Och vad är det liksom, för det man tänker på är att ja, men om man tittar på en situation så tänker väl sig de flesta som kanske inte har de här filosofiska eller juridiska glasögonen att ja, men vi kan se att en typ av förföljelse leder till liksom en större kränkning och en större behov än vad en annan typ av förföljelse gör. Men då måste man ju någonstans titta på liksom förlängningen av den principen. Alltså att man överhuvudtaget börjar värdera olika kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter. Men det andra som jag tänkte på är att Rust, han förutsätter ju att Europas länder även utan flyktingkonventionen skulle agera solidariskt. Alltså att vi inte behöver liksom juridiskt binda staterna vid höga målsättningar för att det finns ändå goda exempel på altruism. Liksom. Men man kan då lätt invända att det finns ju många exempel även på bristande solidaritet. Och jag tänker att enskilda exempel på folklig opinion som till exempel Tyskland och i bästa fall Sverige, de behöver liksom därför jämföras med inriktningen på EUs politik som helhet. Alltså kan man säga att EU, kan vi lita på EUs humanitet även utan asylrättens ramverk? Liksom? Man kan börja med att blicka tillbaka och konstatera att EU har förändrat sin inställning till tredjelandsmedborgare under årens lopp. EU-kommissionen var till en början drivande för att öka den externa migrationen till EU och att inkludera tredjelandsmedborgare i den fria marknaden. Och när man undertecknade enhetsakten på 80-talet så ökade EUs överstatliga karaktär och de inre gränserna började monteras ner i takt med att EUs mandat stärktes. Men när den här liksom inre marknaden började utvecklas, när gränserna började monteras ner, så introducerades då en fråga, men vad ska gälla med tredjelandsmedborgare som vistas i ett europeiskt land? Och kommissionen drev då vid den här tidpunkten att den fria rörligheten faktiskt skulle omfatta också tredjelandsmedborgare som en slags en konsekvent fortsättning på det här marknadsliberala projektet som man var i färd med att skapa. Och vi ser då att det var ett ekonomiskt resonemang som låg bakom det här. Man alltså riktade in sig på global konkurrens och man tänkte sig väl kanske nästan att ja, men om vi konkurrensutsätter liksom Europa globalt då kanske det kan bli på bekostnad av vissa nationer och liksom de här speciella regleringarna och välfärdssystemen i nationerna. Men det är liksom värt det för den här det här mervärdet som vi får ur konkurrenssynpunkt. Så det var ett väldigt liberalt projekt. Men kommissionens inställning då till hur man skulle välkomna tredjelandsmedborgare in i den inre marknaden, det föll inte alls i god jord hos medlemsstaterna. Utan istället så såg man den externa migrationen som ett hot som ansågs då kunna hota ländernas välfärdssystem och föra med sig ett antal olika problem som kriminalitet och ökad droghandel. Och man tänkte sig liksom falska asylansökningar där människor försökte på något sätt snylta på det europeiska, liksom den europeiska välfärden. Och det som hände då, det var att man började se en liksom förskjutning i diskursen i EU, där det var en slags allt mer problemorienterad diskurs som utvecklades av medlemsländerna. Där det primära då var att blev att begränsa den här olyckliga följdverkningen av den inre marknaden som var att fler kunde komma in och liksom vandra runt på samma sätt som unionsmedborgare gjorde.
Ja, men precis. Man vill ha, det känns lite som att vilja äta tårtan men ha kvar den.
Ja, men verkligen, verkligen. Och det är verkligen en jättebra kommentar för att det är precis det som liksom har blivit på något sätt det som du har landat i. Som jag kommer komma fram lite mer till det sen, men det är verkligen en liksom stor splittring i EUs liksom agenda på något sätt som handlar om att ja, men de vill ha de positiva effekterna av den här inre marknaden och av tredjelandsmedborgare också. Men de vill liksom på något sätt splitta bort eller liksom, de vill undvika alla de potentiella negativa effekterna som de upplever av att få in de här yttre personerna. Den här problemorienterade sättet att prata som utvecklades hos medlemsländerna, det ledde då också till ett antal mellanstatliga samarbeten som alltså fokuserade på tredjelandsmedborgaren som en potentiell källa till problem och illegala aktiviteter. Och bland annat då så restes skyddsvallar genom Schengenavtalen, genom att man införde principen om första land och genom att man också ställde upp en lista över säkra tredjeländer som man då kunde återsända migranter till. Och de här två principerna tillsammans med transportörsansvaret som också infördes då genom ett mellanstatligt avtal, det överlappade med EUs tredje pelare, vilket gjorde att asylpolitiken reglerades i nära samband med säkerhetspolitiken i Europa. Och Europaparlamentet såg det här och de varnade för att det höll på att skapas en liksom, association inom Europa mellan tredjelandsmedborgare och olika typer av hot. Alltså där man förknippade liksom, extern migration med kriminalitet och säkerhet och sådär. Och man varnade för att det kunde komma att underblåsa olika rasistiska föreställningar om de externa migranterna. Och det här, alltså det uttalar Europaparlamentet vid den här tidpunkten. Men i det här fallet så förstod jag det som att Europaparlamentet, och det har väl också liksom historien kanske givit dem lite rätt, att de såg nog ändå någonting som alltså var en, något rejält som höll på att hända liksom. Och Europaparlamentet var ju, stod ju, vad ska man säga, fast i den här ursprungliga hållningen som kommissionen hade liksom företrätt, där det var så att EU skulle vara inkluderande och den inre marknaden, det skulle handla om att liksom få Europas stater närma sig med varandra, men varför skulle man egentligen liksom exkludera personer som inte tillhör den typiska europeen liksom? Det handlar inte om ett så här globalt projekt och sådär. Men kommissionen var ju då vid den här tiden intresserad av att öka sitt överstatliga mandat även inom asylfrågan. Alltså den tredje pelaren finns ju inte längre, men den fanns ju på den här tiden och den var mellanstatlig. Och så sakteliga så börjar man då se att de börjar svänga i sin egen retorik. Så de började allt mer anamma den här problemorienterade diskursen från medlemsstaterna och började byta ut sitt fokus från invandrare som resurs till förmån för att istället liksom ha ett fokus på kontroll och begränsning av migrationsflöden. Så att vi såg att den här associationen mellan invandring och kriminalitet, det ledde till en mängd resonemang om att den externa migrationen måste stävjas på olika sätt, in till dess att de invandrare som redan befann sig i ett land hade upphört att orsaka problem, som man pratade om. Så det var väldigt mycket så här att vi ska fokusera på integration istället för på mer invandring. Vi måste så här hindra fler personer från att komma hit, för att det finns redan risker med de som är här och de måste assimileras och de måste upphöra att liksom vara en fara för oss på något sätt. Och i det här klimatet så blev det tre aspekter vägledande för unionen, och det var nämligen att man satte upp då att man ville minska migrationstrycket, att man ville kontrollera migrationsflöden och att man då ville stärka integrationspolitiken. Och extern migration, det sågs också som något nu som riskerade att undergräva sammanhållningen mellan medlemsstater. Och frågan då om unionsmedborgarskapet, den blev allt mer en fråga om europeisk identitetspolitik. Så man började tala om att det fanns en särskild sammanhållning av kulturellt slag mellan just unionens medborgare. Och det finns ett citat där man säger att vara europé är att ha fördelen av en kulturell bakgrund med oöverträffad variation och djup, vilket är en följd av de här särskilda grekiska, latinska och judeokristna rötterna. Det låter ju lite exkluderande, kan man tycka.
Det låter lite daterat.
Ja, precis. Och det låter, ja verkligen. Det låter verkligen inte så PK i dagens klimat, kan man ju inte säga.
Eller så är det precis vad dagens klimat går mot.
Ja, precis. Ja, det finns ju en annan typ av politisk linje som gör sitt intåg, absolut. Som är mer för. Men det påminner om är väldigt mycket nationalistisk liksom, retorik. Men man sätter det på unionsnivå istället. Så. Och det handlar om att liksom, det är vi som är. Vi är kulturellt sett liksom, särskilda och utmärkande. Och det vi ska göra är att på något sätt antingen ta in externa personer som är ofarliga och sedan assimilera dem, eller så ska vi på något sätt försöka liksom öka klyftan mellan oss och dem på något sätt. Och till slut så ledde den här dragkampen mellan medlemsstaterna och EU-kommissionen, där EU-kommissionen ville liksom ha överstatlighet på asylområdet, till en kompromiss där Amsterdamfördraget kom till stånd, och då ökade ju EUs mandat. Men det här liksom bytte man ut då mot att Schengenavtalen också inkorporerades i EU. Och då ska man hålla i minnet att de här reglerna har ju alltså uppkommit mellanstatligt bortanför en parlamentarisk kontroll. Liksom. Och hädanefter då så blev agendan att skilja ut de invandrare som sågs som en resurs från de invandrare som kunde tänkas utgöra ett problem. Och kommissionen säger vid den här tiden att nu tänker vi inte längre upprätthålla vår nollvision för invandring. Och det är ganska uppseendeväckande att man hade en nollvision innan, kan man tycka. Och istället så ska man på något sätt genom effektiv kontroll och genom att reglera flyktingströmmarna så ska man se till att liksom maximera de positiva effekterna för den inre marknaden och minimera de negativa effekterna. Och det här leder då till någon slags splittrad syn på flyktingen. Där flyktingen både kanske ses som en resurs som man är i behov av, men också som någon, liksom, någon som misstänkliggörs och som potentiellt kan medföra så här, ja, men kriminalitet och olika negativa effekter. Så vi ser att allt det här har utmynnat i den väv av liksom olika agendor som genomsyrar just flyktingpolitik idag. Där man på ett sätt då är i behov av arbetskraft. Och man säger också att man behöver faktiskt öka tillströmningen till EU med 50 miljoner nya personer fram, liksom 50 år fram i tiden, för att Europa står inför en åldrande befolkning, samtidigt som vi behöver mer både hög- och lågkvalificerad arbetskraft. Men man har fortsatt att stärka skyddsvallar, som alltså där man vill skydda sig från migranter som inte bidrar till den inre marknaden. Så vad jag skulle vilja komma till med det här långa resonemanget då, det är att vad som liksom framgår av EUs historia är att EUs organ då, kanske framförallt EU-kommissionen, hela tiden haft en ekonomisk diskurs för ögonen. Först var man liksom villig att avreglera marknaden väldigt mycket och inkludera extern arbetskraft för att kunna konkurrera globalt. Och när medlemsländerna då började tala om tredjelandsmedborgaren som ett hot snarare än som en resurs, så svängde retoriken, och EUs mål om effektivitet och överstatlighet innebar att man anpassade sig efter en problemorienterad liksom syn på invandraren. Så att EUs ekonomiska intresse av att förbättra förutsättningarna för den inre marknaden, först genom avreglering och sedan genom kontroll av legala och respektive illegala migranter för att gå medlemsstaterna till viljes. Det gör att det här påståendet som Rust har om solidaritet som en primär diskurs i EU faktiskt kan ifrågasättas. Så att frågan är då vad som händer om vi ger EU helt liksom fria tyglar, om vi liksom, man skulle kunna se det som att, jag tror också Rust pratar om att man ska lösgöra den här homeriska tvångströjan som liksom tvingar till en mer rättighet baserad asylrätt och som inte låter enbart den fria marknaden styra. Vad händer om vi liksom tar bort den typen av liksom begränsande norm som helt enkelt utgår från en helt annan logik än den ekonomiska? Och jag skulle säga att det ligger inte långt bort att säga att den solidariska normen som ligger i FNs flyktingkonvention faktiskt utgör en nödvändig liksom inskränkning av den fria marknadens logik. Mm. Och utan vilken då som humanitära hänsyn kanske skulle inordnas i mer det ekonomiska värdesystemet.
Man pratar mycket i termer av lönsamhet och vad vi vinner på det. Det finns en liten, en väldigt känd tavla som heter "Du är lönsam lilla vän".
Och ja, just det. Mm.
Det är lite samma tänk här.
Mm. Ja, verkligen. Och det gör ju också att det blir en ganska nyckfull moral på något sätt. Det är väldigt svårt att hålla sig i en moralkompass som hela tiden är liksom beroende av marknadens förändringar och behov. Och någonstans så är flyktingkonventionen, det blir ju någon slags statiskt i allt det här. Där man säger att liksom, ja, men det kanske inte är så kul och det kanske inte är så lönsamt och det kanske inte är så praktiskt alla gånger att liksom begränsa den inre marknaden på det här sättet. Och det är inte alltid i enlighet med våra intressen för stunden, men det kanske också är så att det inte ska vara i enlighet med marknadens intressen. Liksom. Att det faktiskt är det som är poängen, att rättigheter är någonting så grundläggande att det måste stå vid sidan av alla de här ekonomiska förändringarna.
Precis.
Juridiken är ju inte bara de här liksom tekniska läsningen av praxis och lag liksom, de vanliga rättskällorna, utan det handlar också faktiskt om att kanske sätta sig in i kontexten för olika rättsregler framkomst. Liksom. Och där vill ju vi väldigt gärna att lyssnaren ska kanske bli lite mer nördig och vilja tänka lite mer kanske abstrakt på juridiken, men också så här, både röra sig mot det abstrakta filosofiska, men kanske också liksom, alltså, översätta det i mer liksom praktiska termer, att ja, men allt det här som vi liksom läser om varje dag, vad är den juridiska aspekten, och om man tittar på juridiken, ja, men vad får det för konsekvenser i praktiken liksom?
Med det sagt så skulle jag väl vilja avrunda lite och tacka, mm. ja, men tacka dig.
Tacka dig.
Och så inte glömma att tacka vår fantastiska nya producent här på JP-podden, Kristoffer Hatt, som hjälper oss att fixa sådant tekniskt som vi inte klarar av.
Mm, ja, absolut. Jättetack till dig, Kristoffer. Och jag skulle också vilja passa på att tacka dels övriga Göteborgsredaktionen som har hjälpt till med lite uppslag för det här första avsnittet och framförallt då på området asylrätt. Och sen också tacka en alumn som heter Jakob Wallroth som har hjälpt till med värdefulla reflektioner kring just EU. Så att, tack för idag, Marco.
Tack så mycket.
Ha det bra. Hej.